Den här podcasten heter Skolsverige. Den finns på skolsverige.com, på iTunes och på Acast. Och veckans avsnitt, det här avsnittet, veckans avsnitt vad vet jag, är nummer 86. Och det handlar om att fuska på prov. Med anledning av veckans Uppdrag granskning som handlar om just fusket på nationella prov. Så om du inte har sett det avsnittet, pausa och kolla på det. Eller kolla på det sen då för all del. Och så. Det är det som är veckans avsnitt. Mycket nöje. Vi här i Skolsverige, podden som handlar om den svenska skolan, med Karin Berg och Jakob Mölstam. Du, vi, Karin, vi är tillbaka i avsnitten i podcast Djungeln igen. Än en gång så är vi inte tillsammans, utan vi är på olika ställen, för att så blir det ibland.
Så blir det ibland, det är sportlov i Göteborg.
Det är sant, just det vi är så är det sportlov nu. Och ja. I andra delar av Sverige tänker de, va nu, det är om en månad, typ.
Typ, det är väl bara 3 veckor, eller hur många veckor är det?
Ja, typ, något sånt.
Ja, det spelar ingen roll, men så är det. Så därför ses vi och tittar på varandra på en datorskärm. Och det är trevligt, det är med. Men nästa vecka så tror jag, förstår du, att vi ska hänga med, på alla möjliga konstiga grejer.
Det är faktiskt sant. Ja. Det är galaflärd nästa vecka. Ja. Det ser vi ingenting om här, utan det kan man få fundera på. Så tänker jag. Lämnar vi det åt vad det är för någonting. Precis. Du, Karin, förutom att det är lov, du har varit och skidor.
Ja, jag vet, det är ju... Alltså det finns ju få saker jag tycker så mycket om som åka skidor. Nej, men det finns liksom någon slags frihet i det som och så där, ska det vara sol var det ju denna gången. Och så var det Hemsedal och så var det, du vet, bara trevligt. Och sen ett bra sätt att umgås, tänker jag, med familjen.
Har du sett den här filmen, vad är det den heter, om han på skidhotellet och lavin, turist heter den?
Ja, turist, ja just det. Det så var det inte.
Jag kommer direkt att tänka på den där, att säga, det är så himla härligt att åka skidor och snö. Och man bara,
Eller
och jag har alltid tänkt precis så som du säger, ja. Fram till dess att jag sett den här filmen och inser jag, nej, jag vet inte.
Men den är ju hemsk å andra sidan, men det är ju en annan sak. Men samtidigt så slår det mig, för att jag tycker så himla mycket om, jag har ju en yngre son som inte, de två stora åker ju som gudar och är jätteduktiga och skidor och har blivit. Men våran yngsta son är ju inte helt, alltså han har ju liksom tagit det lugnt och försöker och har liksom varit lite skeptisk, om man uttrycker sig milt. Men nu så knäckte han koden. Och han gjorde det liksom inför våra ögon på något sätt, när han hajade grejen, det här att man måste ta stora svängar för att då kan man ta sig ner överallt, och han kunde liksom, man plogar inte när man kör raksträckan, utan man plogar bara i svängen och hela den här, ja, han blev liksom trygg på sina skidor. Och hela den här aha-upplevelsen och hur han då kunde finslipa sig själv för att bli lite bättre för varje dag. Jag blir så där, åh vad det hade varit skönt att vara skidlärare, tänkte jag då.
Du tror det?
Ja, jag tror det.
För att du gillar den aha-upplevelsen. Jag tror egentligen, Karin, att du ska bli lågstadielärare, för det där måste vara sådana grejer för att vi kontrollerar det miljöer. Att ta med dig någon annans ungar ut för en livsfarlig backe och bara, här ska du lära dig någonting.
Ja.
Det är inte den, nej, jag tror inte det här med skidlärare. Jag har väl den största respekt för någon som väljer att vara det. Jag skulle aldrig sätta mig i den situationen.
Nej, men jag tycker om den här kontrollerade. Så vet ni, jag står och håller på med allt jag lär ut. Nu ska vi skriva i sä. Och det blir, jag ser så sällan, alltså jo, argumenterande uppsats är nästan samma grej. När de får till det, och det får de till, för det är inte så himla svårt. Det är lite roligt, för att då kan det bli hur bra som helst. Men det är så sällan det blir det här, ja, där satt den.
Men, och, precis, och det är något att fundera på, så vad är det som gör att du inte har fler sådana tillfällen i din... I din professionella tillvaro någonstans? Beror det på innehållet? Beror det på åldern? På eleverna? Beror det på något annat? Det kan man verkligen fundera på. Vad är det som gör att inte man har sådana Yes, fan, det satt den om saker du undervisar annars liksom.
Ja, men precis. Det är ganska jobbigt att det... Nej, men jag tror ju i och för sig att det beror på att det är lite sådär flummigt.
Ja, men det är liksom kunskapsobjektet någonstans. Det är mer konkret. Ta det ner för den här backen som verkar lite farlig och nu kan du det.
Ja, och så blir det bättre och bättre. Och det är klart att en skrivprocess blir bättre och bättre, men det går så ofantligt långsamt och det är liksom... Det är ju satsled som utvecklas och blir varierade. Det är nominalfraser som man kan utveckla. Alltså det ser man ju, men då måste du lägga en uppsats bredvid varandra över tid. Och då är det liksom något år. Och en backe, det ser du för varje åk hur bra det blir.
Men med den logiken skulle du kunna tänka dig att bli så här bilskollärare för exempel?
Nej, men det har ju med andra saker att göra.
Är inte det samma sak?
Jo, men jag tycker alltså, inte om att köra bil.
Ja, okej, det är den som är länge. Men jag tänker att det är folk som är i den åldern som du jobbar med, fast när man bemästrar någonting sånt, när man kanske kommer i närheten av den känslan liksom.
Ja, nej. Men jag skulle nog tröttna, tror jag, oavsett. Men jag, nej. Nej, sen är det ju roligt också. Men jag bara kände att det var en sån underbar kontrast och det var en sån underbar upplevelse när han bara tog det. Så det var min spaning för veckan, förstår du, Jakob. Har du åkt skidor?
Inte den veckan. Jag har åkt skidor i mitt liv rätt många gånger, men inte på tagarna. Jag har en annan spaning.
Ja!
Saker jag har haft för mig för den här veckan. Häromdagen var jag i Stockholm på referensgruppsmöte med Skolverket. Så, utifrån... De har fått i uppdrag att ta fram förslag på IT-strategier för hela skol 2021. Och det lämnade de fram i somras och sen har inte ens mycket hänt. Nu har de fått i uppgift att implementera. Fast det inte finns några beslut så ska jag förbereda implementering och så.
Jaha.
Så det satt jag var med på häromdagen. Ganska intressant möte. Man kan ju dra den här slutsatsen. Det rör på sig. Det händer så.
Okej. Något mer skvaller? Vi vill veta
nej.
Mer.
Nej, det är typ det. Men det är ändå så att det är... Det händer saker och det tycker jag är ganska fascinerande. Jag såg på Twitter för en vecka sedan någon intervju med någon superlärare som håller på mycket med IT i sin undervisning och så. Som gjorde en intervju med ett fackförbund i någon tidning, en artikel som spreds. Och det var så här, jag tycker det händer för lite. Det måste hända mer i svensk skola. Vi måste ha mer IT i skolan. Alla måste jobba med det här. Standardartikel, ingenting nytt överhuvudtaget. Bara så här är en person som har kommit längre fram. Lyssna på henne. Och då insåg jag att så här, det... är en kort period kvar när vi kommer att se sådana artiklar. För så fort IT-strategierna har liksom fattats beslut om och vi kommer att se implementeringar av det runt omkring banumen, så kommer det hända saker i en sån enormt hög takt att det är ingen som kommer kunna säga med heder att det händer för lite. Så det, jag tror inte alls det. För vi är på brinken av att liksom så här, det är liksom backen upp i början på en bergochdalbana när... Så vi får se vart den slutar.
Vi får väl se om vi håller oss kvar i vagnarna då under berg- och dalbanefärden helt klänkande.
Det tror jag säkert, för det finns ganska mycket planer och idéer om hur det ska gå till. Och framförallt tror jag många hur man kommer behöva sätta sig ner och fundera på det. Och det kommer de lösa galant när de väl har fattat att det är en grej. Jag tror inte att det kommer fungera i skarpt läge från hösten, vilket jag tror är då det kommer att implementeras eller så. Men jag tror det kommer börja gälla efter sommarlovet. Men det kommer att ta lite tid innan det sitter, men vi kommer komma dit.
Ja, och jag tänker alltså, bara den enkla grejen att vi för våran skola som var ganska sen med NTN idag, så tror jag alltså att vi skulle vara helt handikappade utan våra datorer.
Ja. Karin, veckans tema att fuska på provet, mer specifikt det nationella provet. Min första fråga till dig måste ju vara så här, har du någon gång fuskat på prov när du gick i skolan?
Ja, jag har ju det. Fast jag var ju så där, jag var ju så töntig. Alltså jag fuskar ju inte för min egen del. Jag fuskar ju för han jag var kär i del.
Berätta, det här måste du berätta mer om. Vad var det du gjorde med den här? Eller så här, hur fuskar du för någon annan?
Nej, men jag skrev två prov. Jag skrev hans prov också. Han kunde ju naturligtvis inte det. Och så
satt i en sal och skrev två prov.
Vi bytte prov efter halva tiden. Jag var ju rätt duktig i skolan, ja. Och så skrev jag halv... Ja,
så du skrev alltihop en gång och sen gav du det till honom och så skrev du en gång till. Och Det var inte så att läraren kom på det. Fascinerande. Jag måste ju fråga, det var ju i det här granskningsavsnittet häromdagen. om fusk på nationella prov. Så var det någon elev som blev intervjuad och som berättade om olika så här, knep för hur man kan fuska, och det känns som att det är mer myt än något annat. Men till den där grejen, när man hostar i lokalen så är det så här, fånga lärarens uppmärksamhet, jag kan få prata med en kompis eller så. Hade ni ett sånt system eller hur gjorde ni för att byta utan att ni blev täckta?
Ja, men vi satt längst bak och han satt alltid längst fram. Alltså det här var en lärare som hade prov ganska ofta. Och ofta tyckte om att ha oförberedda prov och sådär. Och han hade prov väldigt ofta, liksom oftare än, och ibland så var det sådär att det stod prov eller så stod det läxförhör. Och läxförhören behövde han ju inte föranmäla, eller, och proven skulle in i provschemat. Och då strök han ju bara, stod det prov innan så strök han bara det med pennan och så skrev han läxförhör istället om han hade glömt att föranmäla det och sådär. Men då satt vi längst bak, och då när han tittade bort ut genom fönstret så bytte vi bara proven. För vi satt ju bredvid varandra. Alltså fast det var ju en bänkrad emellan, eller man kunde ju gå emellan, men jag vet inte, jag kommer inte ihåg. Vi gjorde det en gång och det gick ju vägen och jag skrev
provet. Du gjorde inte det fler gånger för att du slutade tycka om honom, eller vad var grejen?
Jag minns inte, jag vann inget på det, antar jag. Det blev liksom inget, så att nej. Så var det.
Jep.
Så att då sket jag i det, antar jag.
Jag var en sån som aldrig fattade riktigt det med fuska på provet. Det slog eller mig som tanke liksom. Jag funderar på det efteråt så här, varför det inte fanns på min radar överhuvudtaget. Jag tror jag kommit fram till att jag var nog inte så himla street smart när jag var liten. Jag vet inte om jag är det nu heller, men det märks tydligare för mig nu att det var liksom inte riktigt en, nej, men det fanns inte min karta.
Det är inte ens sådär att du skrev i formelsamlingen, för det har jag också gjort. För det var ju skitjobbigt när man, du vet, man skrev om de där formlerna man fick i formelsamlingen. Så kunde man ju ändra på dem ibland för att få dem att funka på ett annat sätt. Och så, ja. Men det fick man ju inte skriva i formelsamlingen på vilka olika sätt man kunde använda formen.
Nej, jag känner inte igen det.
Nej, men det gjorde jag också. Men den åkte jag dit på i och för sig. På ett nationellt prov.
Är det sant? Vad hände då? Ja. Fick du gå om kursen?
Ingenting, för jag hade världens bästa lärare. Så att, på det vi ska prata om, så känns det ju helt öken att jag säger detta. Nej, men alltså han var så jävla bra, för att han fattar ju att det var ju liksom inte... Det här var ju centralprov på den tiden. Jag är ju så gammal, så det var ju på det relativa systemets tid. Och jag hade skrivit om där. Och det fick man ju inte göra. Och då fick jag sudda. Så han kom och gav mig ett suddgum och skakade på huvudet. Och så fick jag sudda ut det. Och så var det inte mer med det. Och jag skämde som en hund.
Den tanken ska vi hålla i lite igen. Och så ska vi ta och fundera på det när vi kommer in på veckans tema. Som är fuska på prov. Apropå, alltså både du och jag sett det här Uppdrag granskning avsnittet som finns på SVT Play för alla som vill. Som finns på SVT Play för alla som vill kolla på det. Hur skulle du sammanfatta det avsnittet om man skulle liksom summera det igen?
Min första tanke var först att eftersom det var du vet, de var i Hvitfeldtskas lokaler det första de var, så kände jag bara nej.
Det är gymnasieskolan i Göteborg alltså, som är typ din grannskola, är det så?
Det är min grannskola, vi tillhör samma område, och jag fick ju så här, bara, åh nej, jag vill inte till jobbet, vad är detta, varför visste jag det inte? Är det där de ska ha fuskat? Och sen blir det, sen är ju min första tanke är ju att, ja men det här vet vi väl.
Om vi ska backa tillbaka innan analysen och bara sammanfatta vad det är som hänt för den som inte har sett det. Det är liksom konceptet är att det finns ett mer eller mindre utbrett fusk i samband med nationella prov. Elever fuskar, i vissa fall lärare liksom sätter, eller ja, ger mer tid, eller man är orättvis i bedömningar. Det blir inte så likvärdigt som det ska vara. Och idag pratar man om nationella proven som ett verktyg för att göra betygssättningen likvärdigare. Och därför så blir de här reporterna upprörda och tänker att nej men herregud, det innebär troligtvis att betyg och troligtvis är liksom så. Alla elever får inte samma chans, liksom man får inte visa vad man kan och så. Och då har de gjort en enkät bland massa så här, elevkårer och elevråd. Och sen har de frågat massa lärare genom ett av facken så. För att det där på så här, hur ligger det till då? Och så liksom, har man utifrån det gjort nedslag på vissa skolor och intervjuat liksom så. För att det där på så här, hur går det till här? Och det är egentligen det som är sammanfattningen och slutsatsen som de vill vinkla in är att så här, det händer massa fusk. Det är fusk överallt i nationella proven.
Och att de inte är tillförlitliga, det är väl det de vill egentligen försöka slå ner på då.
Precis, precis. Och så har de liksom, om man ska kolla på intervjuer och så, så är det huvudsakligen, det är en massa elever det är så, som är med, några som har tagit studenter som har levt förut. Så är det han Jonas Vlachos, nationalekonomen, som har forskat mycket om skolan och så. Det är Anna Ekström som är utbildningsminister. Och så är det inte många mer.
Gymnasieminister.
Ja, gymnasieminister, utbildningsminister, skitsamma. Mm. Så, och så är det inte så många fel, utan det är de två framförallt som får liksom framhärda i det här då. Och framförallt är det Jonas Vlachko som kommer igenom genom avsnittet och är så här: det här är jättekonstigt, varför har vi, de här, har vi det på det här sättet, varför får vi de här möjligheterna, varför är det ingen som har hårdare kontroll på det här och det här. Och så är det någon kort inspel från någon på Skolinspektionen som typ inte säger någonting alls. Och sen så är ministern med på slutet.
Skolverket är väl med också?
Ja, ja visst, det, precis. Och sen får ministern med på slutet och förklara varför det får vara som det är typ. Kan man säga om man ska sammanfatta avsnittet. Och din analys säger, ja men det här visste vi redan. Och det, ja, det vill jag säga mitt någonstans.
Nej men alltså, alltså för det första så, om man läser Anna Ekström, alltså det är ju så här, när hon säger ju det också, men alltså man läser Anna Ekströms uttalanden om det här programmet, så, för att det är alltid lättare när man läser tycker jag, jag vet inte. Så säger hon ju det, att vi har ju det här, alltså vi får ju inte glömma bort att vi har ett ganska unikt krångligt skolsystem som gör att lärare står i ett tvärdrag. Där vi å ena sidan är de som ska kunskapsutvärdera våra unga i ett målrelaterat system. Och bara där har vi det väldigt, väldigt komplicerat. Sen har vi också en marknadsanpassad skola som är extrem, där vi är det enda landet i världen som har fritt skolval, friskol, alltså ett skolpengssystem, en marknadsanpassad skola, hela det här tjofräset, vilket gör och lockar till att och sätter krav på att vi ska leverera betyg som kanske inte är rimliga. Och i detta då så skapar ju det föräldrar som skapar förväntningar och krav på, och elever som också då tänker, alltså eftersom det är ett marknadsanpassat, alltså elever som tycker att man ska leverera betyg på något sätt till eleverna. Så att det är ju i den kontexten vi måste prata, och jag tror faktiskt inte att gemene man förstår det.
Nej, och så man kollar på Anna Ekströms uttalande, för hon släppte ett uttalande nu efteråt för att liksom förtydliga där. Hon bara säger att liksom, det är inte roligt att vara med för granskning, men det oroar mig mest för här är att liksom, vi har inte tillräckligt bra diskussion om själva systemet. Man pratar om elever som enskilda fuskare, man pratar om lärare som enskilda fuskare, man pratar om liksom kontrollmyndigheter och inspektionsmyndigheter som inte gör sitt jobb och så. Man letar syndabockar mer än att kolla på systemfel. För systemfel är inte lika intressant att sen det är bra granskning. Om man ska vara krass.
Nej, men
hon
precis,
nämner inte
föräldrar inte
någonstans
någon
i den här liksom, kommentaren. Utan,
och det är skönt.
Ja, men verkligen. Och det är nog väldigt genomtänkt. Utan liksom hon pratar om, som du säger, det är balansen mellan att å ena sidan behåller sina kunder och verkar genom en marknadsintresse och å andra sidan levererar rättvisa liksom bedömningar. Och att det gör, det är ett konstigt system där man inte ska behöva stå mellan de två. Sen är det så att vissa saker får absolut aldrig bli fel. För exempel så får man aldrig liksom ändra poäng eller ändra betyg eller ändra resultat för att göra sin skola så att den ska framstå som bättre, eller att man ska liksom göra folk nöjdare och så. Sånt får absolut aldrig hända. Men att det beror inte på att folk är onda, utan att det beror på att liksom ett system som är orimligt liksom.
Ja, det är hennes analys. På alla sätt. Ja, och det är hennes analys, men jag tänker ju så här att, alltså en sak som slår mig är ju att hur, för att man börjar tänka, vad skulle krävas för att göra någonting åt det här, och de är inne på det i programmet, och jag, det är på något sätt som att vi har bestämt oss för att vi ska ha det här systemet vi har till varje pris. Och så ska vi liksom bygga ett system, det här skolsystemet vi har runt nationella proven, det här målstyrda systemet med en marknadsanpassad skola, med alltså hela den här grejen. Alltså att vi ska ha det systemet och ha nationella prov på det här sättet. Och att vi istället ska liksom anpassa oss till själva nationella provet. Och då ska vi ha mer kontroller, vi ska ha extern rättning, vi ska ha det här. Och så kommer det då 2 miljoner förslag i programmet om att vi ska ha datarättning och så ska man ha den rättningen. Men jag menar, en uppsats som jag bedömer, jag har ju ämnet svenska, jag bedömer en uppsats. Finns ingen dator i världen som kan bedöma en uppsats. Alltså det går inte. Nu kommer la han.
Skriv ner datum och tid när du sa det. Jag är inte alls säker på att det är så komplicerat som du tror. Men det är fortfarande så att vi är inte bekväma med att låta robotar göra det. Jag tror framförallt att det handlar om det. Vi vill att en människa ska kolla på det.
Jag hävdade det med bestämdhet. Att bedöma kvalitet på en uppsats. Det att programmera den datorn. Tills vi har den datorn då. Och då kommer vi ju inte behöva skriva sådana prov, för då kommer ju datorn skriva den åt oss, men det är en annan sak.
Men det är också en grej, om vi ska gå in på just den grejen, för det ser ut på det hela vägen. Det är ju fortfarande så att vi testar massa kunskap som datorer kan göra åt oss.
Ja.
Om man kollar på nationella proven i de tidigare, alltså, för det är också en grej som stämmer i hela det här. Att liksom, när man pratar om så här, fusk på nationella proven, och så kollar man på hälften av nationella proven, som är i årskurs 9 och uppåt. Man kollar inte på årskurs 3 och årskurs 6, för där finns inte alls samma problem. Det systemet finns inte. I det här systemet så är det så här, nej, den halvan där, skiter det. Det bryr sig inte om. Vilket ändå är så här, okej. Men då behöver man ändå redovisa, man ska få en hel bild. Så här, vad är det som gör att det förändras? För det är nog en del av förklaringen. Men om man ska gå in på det, så är det så här att liksom, det finns ju massa kunskap man testar i för exempel sin matteprov. Där man liksom absolut kan göra saker med en maskin. Alltså kunskap som ändå kollas, för man vill att folk ska ha.
Jo, men precis. Jo, det var ju dumt sagt. Naturligtvis. Men fortfarande är det ju så att de äter. Och det slår mig också, för att man är ju duktigare i grundskolan. Det här är en spaning jag fick nu, Jakob. Man är duktigare i grundskolan på att jobba i team. Man har liksom fått den här arbetslagsidén. Är ju mycket tydligare, i alla fall min fördom. Om grundskolan är, eller min förutfattade mening är, att man jobbar mycket mera i team kring eleverna.
Jo, men
så, än vad jag gör. För jag är ju svensklärare för mina elever, och så får jag liksom slåss för att få tid med mina andra kollegor. Det som jag funderar på då är ju att på våran skola när vi började 2011 att rätta tillsammans, och att vi absolut inte bedömde våra egna elevers uppgifter, uppsatser, det har vi inte gjort sedan 2011. Och att kvaliteten höjdes på bedömningen, och våran förmåga att bedöma har ju ökat enormt under de här åren. Men så ser det ju inte ut på alla skolor. Långt ifrån alla skolor.
Nej,
och det här är ju någonting inte. Som vi drev igenom själva, för att vi höll på att dö. För att just det första året 2011 så hade jag 3 ettor. Alltså 90 elever hade jag, 90, nästan 100 elever som jag skulle då rätta, och de hade 4 olika uppsatser, och det var 4 olika ämnen, och det, att skulle jag bedöma det så skulle jag ju inte ha gjort något annat fortfarande, tror jag, utan då delade vi upp det, så bedömde vi tillsammans, och så bedömde inte jag mina egna. Och då är de ju,
nu pratar du om nationella proven.
Ja, nu pratar jag nationella proven, och det är klart att där i är ju en grej som gör att du inte kan fuska. Utan jag får ju tillbaka en hög där det står hur det har gått, och det är bedömt och klart av mina kollegor, och så får jag lite
på det. Men just den dimensionen som man pratar om i avsnittet, som att liksom lärare fuskar och ger mer tid. Eller man gör bättre förutsättningar, så är det en annan bedömningsmedel. Nej, visst, det är rätt om det skulle vara fusk på individuell nivå. Jag tror att en majoritet av de avvikelser som finns när det kommer till lärares insats i hela nationella provsbiten, tror jag handlar om alltså gruppnivå. Jag tror att på vår skola tolkar vi det så här, eller att vi brukar förbereda elever så här, att vi har tolkat de här grejerna si och så, eller liksom att det är sådana grejer som gör att det är mer sådana avvikelser som betyder mer, vill jag hoppas, än individuella avvikelser. Det kanske också är för att jag kommer från grundskolan där man, jag vet inte, men jag tror inte att man har så mycket möjlighet själv att utforma det, hoppas jag. Utan jag hoppas verkligen att det är något man gör tillsammans. Liksom. Där vi har pratat ihop oss om att det är så här, för det är någon som säger att så här ska det vara. Kolla, jag frågar någon. Jag pratar med någon på Skolverket och alla bara okej, då är det så.
Ja, för så är det hos dig. Men det är klart att om provet slutar klockan 12 och det sitter en elev kvar och man låter den stanna till 12:15, då är det ju ingen som kollar det på min skola.
Nej.
Men det betyder ju inte att jag gör det.
Nej, visst. Och jag menar, genomförandet tror jag fortfarande att det finns möjligheter för individuella lärare att fuska också. Men jag tror att den stora gruppen av det tror jag fortfarande är att man gör det på kollektiv nivå av välvilja mer än utstuderat fusk. När det kommer till vad lärare gör, tror jag.
Ja, men
Men
absolut.
om vi ska kolla vidare lite på det avsnittet så är det ganska intressant för det finns många olika aspekter av det. De intervjuar en lärare som är anonym och som så att säga, sitter med förvrängd röst och någon så här, jacka och så. Och som pratar om liksom hur det ligger till i verkligheten, hans roll i det här.
Ja.
Och man ska inte skratta det för ibland så är erfarenhet så. Men jag tycker också, jag hånar också det igen för jag känner inte alls igen det. Bland annat så finns det en koppling som jag vill testa med det. Kopplingen, men det är klart att lärare sätter högre poäng på nationella proven för att det måste man göra för att kunna bli första lärare eller få ta del av lärarlönelyft. Hur mycket tror du att det stämmer?
Alltså, det finns nog en poäng i det.
Du tror det?
Alltså, jag vill inte säga det, men jag tror nog det.
Jag tror inte för en enda sekund att det finns någonting överhuvudtaget i det som
Jo,
säger.
för att saken är den så här.
Jag kan inte föreställa mig att det är så.
Nej, men alltså, så här. Alltså, det finns det ju inte. Alltså, jag har suttit på utvecklingssamtal. Där man har tittat på antal godkända elever.
Din chef har med det som en mått, liksom när du pratar kvalitet
nej, inte
på
den som jag har. Alltså inte, men det är många år sedan. Många, många år sedan. Där man tittade på om mina elever var godkända eller inte. Och det var ett mått på kvalitet.
Du är helt rubbat.
Ja.
Vad är det för en idiot till chef som jobbar på det sättet?
Ja, och det här är... Men det här tror jag är... Och det här blev ju liksom... För mig var ju det en ganska sådär... Jag var ju med så här, men hur tänkte du nu? Samtidigt som man då tänker att, men om man lägger då till att jag har ju haft klasser som man vetat om innan att det här kommer att bli svårt, det här är komplicerat, det här kommer att bli jobbigt. Som man sen har klarat i och med att man har, som har klarat sig på nationella provet till exempel. Men då har ju inte jag bedömt dem. För det har varit viktigt för mig att det inte är jag som bedömer dem. Men där man, vad ska jag säga, där jag då har förändrat mitt arbetssätt för att de ska uppnå målen. Då det är ju liksom en vanlig lärares arbete att göra så. Men det är inte lika vanligt tror jag. Alltså eller det är ju ett mått på att man faktiskt kan förändra sitt arbetssätt. Det är väl i så fall ett mått på att man kanske ska vara förstelärare eller att kunna anpassa sin undervisning. Att få del av lärarlönelyftet. Vad vet jag? Förstår du hur skillnaden? Och då
men
får...
du tror att det finns en koppling mellan det?
Jag tror att det finns rektorer som inte tänker hela vägen ut. Ja. Jag
det
tror att det förekommer.
Ja, jag blir förvånad. Men det kanske stämmer. Nästa grej då. När man pratar om att rektorer går in och ändrar poäng. Det är också det som har varit en del av en granskning förut, tror jag. Det rektorer utöver påtryckning på lärare att man ska ändra betyg och poäng på nationella prov och så. Hur vanligt är det på en skala mellan 1 och 10?
Nej, men det där är svårt, tänker jag. För att det kan ju vara så att det faktiskt är... För att det där finns ju en dubbelhet i det. Det kan ju faktiskt vara så att det är en... Om man då har varje lärare rättar sina egna elever. Och så klarar sig alla... Så är det en grupp som klarar sig exceptionellt dåligt i det här ämnet. Men i alla andra ämnen klarar sig hyfsat bra. Och då är det ju frågan, är det verkligen då elever, alltså är det liksom verkligen så att de är så dåliga? Eller är det någonting annat som är fel? Är det objektivt? Alltså det där är ju lurigt och att man då vill ha den diskussionen samtidigt som den är helt förbjuden att ha för en rektor. Så skulle jag ju...
Men vilken diskussion är det som är förbjuden?
Nej, men alltså säga, hej du har 17 stycken F här, varför har du det? Och
du menar att för läraren är för dålig på undervisning?
Ja, eller alternativt att man är för hård. Det finns ju att man bedömer att alla är skit och så ska man hämnas på sina elever. Det finns ju dumma lärare. Det måste vi ju någonstans konstatera att det finns ju. Även om vi inte... Precis som det finns dumma svetsare och dumma målare och dumma... Alltså det finns ju dumma människor överallt.
Ja.
Det samtalet kan ju misstolkas, menar jag. Om man nu har det och man känner sig kränkt som att nu ville läraren. Sen så tror jag också att det faktiskt förekommer att man säger som rektor att vi kan inte ha så här många för då får vi inte så här och så här många elever. Eller då får du en F-skuld att jobba i kapp nästa år. Eller, det finns det ju. Det finns ju, det är ju till och med ett vedertaget begrepp det här med F-skuld. Och det är ju marknadskrafter.
Vad är begreppet egentligen, vet du?
F-skuld. Det är,
jag har aldrig talat om.
Nej, det är ett begrepp som finns inom vissa, framförallt friskolor. Där man, om man då har satt 10 F under föregående läsår, då har man ansvar för att se till att de blir godkända nästa läsår. Så man får 10 fler elever om man har satt 10 F. Har du satt då 20 F så får du då 20 fler elever. Vilket gör, ja, det finns ett sånt begrepp som finns, och hur utbrett det är det vågar jag inte säga, men begreppet finns ju och vi känner ju till det allihopa. Och det betyder ju att man inte vill sätta några F. Sen har ju inte jag på mitt jobb har vi inga F-skulder till exempel. Så att ja, jag tror att det finns.
Vad tror du om det med att 3 av 4 lärare vill ha central rättning om nationella prov?
Jag tror att 3 av 4 lärare inte rättar kollektivt på sin skola. Jag tror att det inte finns organisation för hur man ska bedöma sina nationella prov. Alltså så tycker man att det verkar väldigt mycket enklare om någon annan tar hand om det.
Men vore inte det då?
Jo, på ett sätt. Men då får man ju fundera på vad vi ska ha dem till. För att hur lång tid skulle det ta? Hur många skulle rätta ett sånt prov, tror du?
Och vad skulle det vara för människor?
Ja. Jag vet inte, du brukar prata om, har inte du något så här exempel? Hur är det man gör i USA?
Just. Vi har pratat om det någon gång förut. Vi kan till och med ha pratat om det i podden förut. Det finns i USA är väldigt olika från delstat till delstat. Men det finns något som heter standards, nationella standards, som är bestämt av staten, där man liksom har så här, det här som man kunnar varje år, det som är testat varje år. Och som rättas centralt, vad jag förstår. Det är delvis eller helt. Jag tror det är helt, faktiskt. Så man skickar iväg det i maj och så får man tillbaka det typ i november. Har lärare i USA förklarat för mig. Och då får man veta så här, hur gick det fram förra året. Och i USA har man ofta i många delstater fortfarande så att man har en lärare i femman, en i sexan, en i sjuan, en i åttan, en i nian. Så, så att liksom, det du får i november är alltså information om hur, det är liksom slutkvittot för hur det gick för den förra läraren med den förra gruppen som du nu har nu då. Och de får man ju finna på sig, hur relevant information är det för att anpassa din undervisning efter varje elevs förutsättningar?
Nej. Och det är ju det man alltså det är det jag menar med att man försöker bygga byggnadsställningar eller stöttepelare kring ett system som faktiskt från början inte riktigt funkar.
Nej, för jag vet inte hur det funkar med nationella proven, genuint inte hur det funkar när de äldre, men jag har sett hur de rättas i årskurs 6, jag har med och genomfört flera gånger i årskurs 3. Jag kan se ganska tydligt att när jag har gjort ett prov en tisdag så går jag upp och sätter mig på personal med mina kollegor på tisdag eftermiddag och kollar på det, för den veckan och kollar på det. Och liksom blir det igenom och säger, okej, men vad har vi för något som är här? Man kan spara några osäkra saker man vill diskutera och fundera på. Men man kan ändå se generella trender. Och sen veckan efter bara säger, okej, nu ska vi undervisa så här då. För det här märker jag inte kan. Det finns ju en omedelbarhet i det som är ganska värd, tror jag. I den utsträckning som nationella proven ska vara till för att mäta elever. Alltså nationella proven i sin konstruktion är till för att mäta skolsystemet och elevers kunskaper samtidigt. Och det kan man tänka sig, det blir inte så konstigt att dubbla saker när man ska lägga så mycket tid och pengar på dem. Men det är också lite olika syften. Och det kanske också egentligen slår mig nu att det kanske är det som gör att det här är en grej i Uppdrag granskning. För att alltså man antar att allmänheten kommer att tycka att det är så himla fuskigt att det är så. För att då kan vi inte mäta systemet. Då kan inte jag veta vilken skola som är bäst för mina barn. Nej. Om de bara får på att fuska och fukta don hela tiden. Hur ska jag då någonsin kunna ta min roll som kund att välja bäst skola? Om det ändå bara är fake. Det kanske egentligen är det som är liksom upprördheten.
Ja, och samtidigt så blir det ju så här att vi får en massa ungar och ett matteprov som, alltså en vettig skola vet ju ändå om mattenationella läcker, så vet man väl ändå hur det går egentligen. Ja. Och jag menar om någon som har haft alla fel på alla matteprov får alla rätt på matteprovet, då måste vi ju ändå någonstans förstå att det här inte stämmer.
Ja.
Och det ska vara en bestående kunskap, så att på det sättet så borde det nationella provet funka på ett annat sätt. Samtidigt så blir jag sån här, och nu blir jag sådär gammaldags, Jakob, och det var bättre förr. Nu ska bli det, så du får hålla i dig. Du var inte ens född då, tror jag.
Kanske inte.
Nej, och det var du. Men när jag gick, alltså det här, när vi hade centralprov, så var ju centralproven till för att man skulle få sin normalfördelningskurva för sin klass. Det betydde att varje lärare ville att det skulle gå så bra som möjligt för den klassen man undervisade i just då. Så att man fick, du vet, om vi får 5 femmor i den här klassen, då vet jag att om 5 stycken skriver femmor, då har jag 5 femmor att dela ut i min klass. Har man 0 femmor får man inte dela ut någon femma överhuvudtaget i sin klass och så vidare. Så på det sättet var ju det. Men däremot så talade inte provet om vilka som skulle ha femmorna. Det fick man liksom avgöra själv som lärare då. Men det var ju liksom, och så var det plus minus ett visst antal. Och det är ju det här när man har ett betygssystem som man sätter relativt till något annat. Blir ju alltid, istället för att, då blir det inte lika benäget att fuska, tänker jag. Förstår du hur jag tänker?
Ja, man blir mer sugen att fuska på centralproven, men inte i betygssättningen.
Ja, kanske.
Alltså, det är inte det som är grejen, att då kan man sätta glädjebetyg så mycket. Men det är fortfarande så att man kommer vilja, som du sa förut, precis.
Man vill att det ska gå bra.
Eleverna vill att de ska ha så bra resultat som möjligt, om man nu är benägen åt det hållet.
Jo, det är sant.
Jag. Men, jag måste säga, det jag tyckte var absolut smartast i hela den här uppdragen kring avsnittet, och som inte alls är särskilt förvånande, är att det kommer från just Anna Ekström. Hon sa en grej på slutet av den här grejen, och jag skrev ner det ordentligt och sa så här. Jag ska inte säga att det är ordagrant, för det kanske inte är. Den viktigaste informationen har den lärare som har undervisat eleven i kanske flera år. Nu börjar hon prata om, som att liksom mellan raderna någonstans här, ja, men vi behöver också tagga ner och förstå att nationella provet är inte hela världen.
Nej.
Det kan inte vara liksom slutprovet på grundskolan eller slutprovet i en kurs på gymnasiet. Det är inte det som är designade för att vara, och det är inte det som är syftet. Och vi har en samhällsutveckling som är på väg åt det hållet, och det är inte bra.
Nej.
Och det kan man inte ersätta med centralprov heller, om man bara ska kolla på liksom vad vi vet om forskning kring,
nej,
alltså prov som sådant. Tillbaka till en av favoritstatistikgrejer från Christian Lundahl, att man behöver göra samma moment, behöver man mäta med olika prov 4 till 5 gånger för att kompensera för dagsformen. Så egentligen, om man ska vara krass mot centralproven, så är det så att ja, okej, men dagsformen i klassen avgör vilka betyg du kan sätta sen. Och det är viktigare än någon annan faktor faktiskt, tror jag.
Vilket naturligtvis
är. Är det en schysst betygssättning? Nej, det är det inte. Då måste man ju ta en betygssättning som med flit inte speglar nationella provsresultat, utan som faktiskt speglar det lärarnas sätt. Det måste vara den enda professionella lösningen på det problemet.
Ja, eller så får alla komma in på den utbildningen som de söker, och så får man gallra dem efterhand. Vad tror du om det? Så skiter
vilket
det
betyget. Vilket man ändå gör ändå.
Ja,
men jag tycker det är intressant att fundera på, för att det finns underförstått i hela det här programmet en tro om att nationella proven är det viktigaste som händer i hela skolsystemet.
Ja.
Och det finns i parallellt med det en outtalad misstro mot lärarkårens förmåga att bedöma kunskaper ändå.
Ja, och som att liksom, någon annan är bättre på det. Det är ju det. Vem fan är bättre på att bedöma vad elever kan?
Nej, precis. Och det är också, det är inte ens outtalat, det är till och med uttalat i flera delar av det programmet, om man kollar på för exempel den ekonomimuppen, professorn, vad nu är, Jonas Blachos. Alltså, många av de sakerna han pratar om handlar om att vi måste kontrollera och begränsa lärare mer. Vi kan inte ge lärare frihet, men vi kan inte ge lärare möjligheter. Ett sånt exempel som Anna Ekström pratade om, jag tror det var i avsnittet, eller om det var något jag läste efteråt, då var det med att liksom man gjorde en förändring. Jo, det var nog i intervju med det. Nu gjorde man en förändring med bedömningshänvisningarna, apropå att de började läcka ut så. När man skickade ut dem samma dag som provet genomfördes. För man inte ville att de skulle läcka och så. Det var så här, vi ska kontrollera lärarna mer. Så, så. Och det var ju så att det var helt omöjligt att genomföra. För det var ingen som hade rätt i tid. Det var ingen som hade liksom så här, kollat upp i tid. För att de fastnade på posten och fastnade på vägen och så. Det fick ju hon backa om sen. För att hon själv gick i den fällan och tänkte så här, okej, men här måste vi styra upp lärarna mer. Det funkar inte att ha ett sånt vattentätt system. Och tillbaka till det med sig hela skolsystemet och hela nationella proven. Kollar du på hur det hanteras i årskurs 3 och i viss del i årskurs 6, så är det inte alls lika rigoröst.
Nej.
Framförallt i årskurs 3. Vi gör sen, jag ska inte, om det är så här, en månad eller 2 på oss, när vi kan göra dem för det precis när vi vill. I vilken ordning vi vill, vad som helst. Det är inget som så. Och då kan man tänka sig, vad beror det på? Är det för att vi som samhälle antyder att antar att yngre elever är för små för att fuska? För det tror jag inte att de är. Min erfarenhet visar att det stämmer inte. Eller är det att vi har en idé om att liksom, den kunskapen är så mycket enklare. Att där antar man fortfarande att lärare kan bedöma vad elever kan och inte. Man gör någon sån med tanke på det på något sätt, som jag tänker att det spelar ingen så stor roll hur man presenterar på proven, för att vi kan fortfarande veta vilka som kan läsa och inte, vilka som kan skriva och inte, vilka som kan räkna och inte. Att det här är liksom en kontrollstation, men det är inte hela världen. Men när det blir äldre och när det blir mer betygsliknande, eller när man inför betyg, så blir det mer så här, paniksystem,
Men du,
och då får det inte fuskas.
Kan det inte vara så här, Jakob? Jag kom på en sak när du pratar. Det är precis så. Alltså när de blir äldre. Alltså alla förstår att 1 + 1 = 2. Det förstår man. Men att vad en nominalfras är. Som ska vara. Och liksom. Det förstår man ju inte.
Ja, nu ska vi ta en paus och vara jättetydliga. För jag förstår vad du menar. Men man kan också misstolka det vi pratar om precis nu. Det handlar inte om att det är liksom lättare att vara lärare.
Absolut för inte.
Utan det handlar om att allmänheten i sig är mer så här, publik som kollar på Uppdrag granskning är fortfarande mer mystifierade när det kommer till nationella proven i högstadiet eller gymnasiet. För där har man fortfarande fallit till att oj, det var så svårt, jag har inte kommit förbi det, jag har inte fattat det. Och man har fortfarande färskt i minnet om man tänker att så här, okej, det där är viktiga saker, det måste det vara på det sättet. Och man också präglar av sin egen kunskapssyn som man hade i den åldern. Nämligen att liksom, det är mer så här, proven är viktiga, det är det som mäter ditt värde, det är det som mäter din kunskap. Medan när bilden man själv har från mycket skolan när man var yngre var att så här, när man är liten så är det ganska chill.
Ja, men precis.
Realiteten är ju inte så längre för att vi ändrar skolsystemet. Så att det liksom, man ser elever som redan från 9-10 års ålder börjar prata om betyg och så. Och det såg man ju inte när man själv gick i skolan. För det var ingen som brydde sig om det. Utan där i praktiken förändras. Men det är fortfarande så att vuxna som kollar på Uppdrag granskning jämför med sin egen skolgång. Och då förhåller man sig olika och då tänker man, kaos.
Ja, men också det här att man tänker att lärare kan nog inte bedöma det här för det här förstår inte jag.
Nej.
Är du med? Och jag, alltså, att om, men däremot, när lågstadieläraren bedömer 1 + 1 blir 2, det är som rätt eller fel. Men det är, vad gör jag med den kunskapen sen? Det är ju en profession som inte gemene man förstår. Är du med? Och hur bearbetar jag det här och hur går jag vidare? Däremot så förstår alla att 1 + 1 = 2.
Men det finns alltså kunskap i, å andra sidan, bland de yngre åldrarna som är mer komplicerade än så också. På
ja.
Sätt att det finns banal kunskap bland de äldre också. Så det är inte riktigt en rättvis jämförelse.
Men vad jag menar är...
Men jag förstår din poäng.
Alltså det finns någonting i att det här förstår inte jag, alltså kan inte någon lärare begripa det. Det är
Nej, jag tror det handlar om att vi som vuxenvärld ser ner på barn som är yngre och tänker såhär, men de som är där nere, de är så.
Ja.
Medan liksom så. Och vi har inte samma, alltså det är en distans som på många sätt är ganska avskyvärd för att man liksom behandlar folk oskönt. Men det finns också något schysst i det, för man kan bara säga just på distans. Och det kan man inte göra när det kommer till för exempel gymnasieprov eller liksom högstadieprov och så. Gå tillbaka till det du berättade precis i början om den här läraren som hjälpte dig att fuska lite grann på centralprovet. Han var den sköraste människan. Så säger du nu när du har lite distans till det. Så är det fortfarande så att man kan fatta liksom, och förhålla sig till det utifrån i allmänna ordalag. För när man tänker efter själv så är det så här, man kanske fuskade, kanske inte. Det var inte hela världen, man fick nog betyg ändå som var relativt rättvis ändå. För på den tiden fick lärare sätta betyg utifrån vad de såg.
Ja, men och i ärlighetens namn, Jakob, så blev det ju inte så jävla mycket. Det är inte så farligt nu heller. De är ju duktiga.
Ja, jag vet.
Och det kommer att gå bra. Och jorden kommer inte gå bra. Om man säger att det
är 100 000 elever går i varje årskurs.
Ja.
99 000 fuskar inte. Okej, okay. Om det nu är en siffra liksom. Det är en perspektivgrupp.
Ja, och fuskar man, det är klart att vi ska försöka minska det, men då kanske vi måste göra prov som inte går att fuska på.
Precis, man måste finna på vad det är för kunskapssyn och vad det är för skolkultur man har i den delen av skolsystemet när fuskandet är så himla viktigt. Liksom.
Precis. Och med det, Jakob, så bara lämnar vi det här avsnittet och hoppas att ni som har lyssnat har förstått någonting av vad vi har sagt.
Det är verkligen. Så en Obama mic drop. Googla det om du inte har sett det.
Ja.
Och så tar vi och lämnar över till en elevgränke. Ha det gott, hej!
Hej! Obama is out.
Jag tycker att vi borde prata mer om det som händer i världen och sägs på nyheterna i skolan. Jag går i femman och jag och mina kompisar pratade om Trump till exempel och ville verkligen inte att han skulle vinna valet. Vi var oroliga vad som kunde hända om han gjorde det. Ändå pratade vi ingenting om Trump eller presidentvalet i skolan. Trots att...
Säg om det, den meningen, vi klickar bort det.
Ändå pratade vi ingenting om Trump eller presidentvalet i skolan. Trots att han var på nyheterna i varje kväll och hela tiden på YouTube, Facebook och Instagram och sånt. Visst, vi pratade om det hemma och så. Men jag tycker ändå det är både konstigt och dumt att vi inte pratade om det i skolan. Tack och hej, leverpastej, köttbullar är gott.
Det här är Skolsverige, podden som handlar om den svenska skolan.